Vi ska börja i Uppenbarelsebokens femte kapitel ikväll och läsa de fem första verserna. Uppenbarelseboken 5, verserna 1 till och med 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Det märkliga är ju att vi är i himlen nu när det här utspelar sig. Om man hade sagt så här: ingen på hela jorden var värdig att öppna bokrullen, då hade vi hängt med. Men ingen i himlen är värdig. Konstigt, säger vi. Jo, en är värdig. Lejonet av Judas stam, han har segrat. Och det är hans seger vi ska läsa om ikväll. Det intressanta med själva begreppet seger, det är att det egentligen är svårt att förstå för en jude. Hur kan Gud segra när han redan har all makt? Det är ju en lite konstig fråga. Och den är inte så dum som den låter. För letar du efter ordet seger i Gamla testamentet, så hittar du inte så där vansinnigt många texter. De flesta står i de historiska böckerna och i Saltaren och handlar som regel om att Gud ger oss seger över våra fiender. Och då handlar det alltså om vanliga krig. Och Gud kan när som helst ge sitt folk seger. Det är bara för honom att säga till. Gud segrar aldrig. Han kan tillsäga sitt folk seger. Men själv segrar han inte, av den enkla anledningen att han har redan all makt. Och är man helt outstanding, så kan man ju inte segra. För det finns inga värdiga konkurrenter. Vill du ha roligt en kväll, så bjud hem 10 universitetsteologer. Du kan ta någon från Lidingö teologiska seminarium också. Och så slänger du ur dig framåt desserten frågan: när nu Jesus har segrat, vad har han då segrat över? Eller varianten: om Jesus har friköpt oss, vem var det som fick pengarna? Och jag lovar dig, du behöver inte konversera dina gäster för resten av kvällen. Samtalet blir självgående, jag försäkrar. Detta är en underbar gammal knäckfråga, nämligen för teologer. Och den är alltså på sitt sätt rätt så judiskt funtad. I gamla testamentets grundspråk, hebreiskan, finns det inget bra ord för seger. Utan några gånger som ordet seger används, så är det som regel yesha, alltså frälsning. Noel, nu ska vi läsa om Jesus seger. Och det ska vi företrädesvis ikväll göra i Kolosserbrevets andra kapitel. Och på det sätt som är typiskt för Paulus, så lyckas han på 3 verser att säga det mesta av det som behöver sägas. Han är ju en oöverträffad mästare i att komprimera ihop världshistoriska skeenden på ett par rader. Så att man måste väga varje ord på guldvåg för att riktigt förstå vad han menar. Vi prövar 13-15 verserna. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Här står det talat om en triumf. Och här tycker vi att nu är ju saken klar. Det här var ju ganska enkelt. Han triumferade över djävulen. Ja, detta låter enkelt, men vänta tills jag har fått förklara som det brukar heta. Det här ordet triumfera förekommer bara två gånger i Nya testamentet. Och slår vi upp den andra gången, eller rättare sagt den första, för den andra texten står för, så får vi en ganska intressant bild av vad det ordet står för i Paulus tappning. Så vi går till andra Korintierbrevet 2:14. Där skriver Paulus så här: Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Nu finns det människor som utlägger denna vers så här: att varhelst vi kommer som kristna så har vi framgång. Det går alltid bra. Var helst vi sätter vår fot så har vi genast intagit landet. Nå, man behöver ju inte läsa Paulus länge för att upptäcka att så var det ju i alla händelser inte i hans liv. När han till sist skriver det andra brevet till Timoteus ensam i fängelse och skriver: som du vet har alla i Asien övergivit mig. Då kan man ju säga att antingen, käre Paulus, hade du fel när du skrev andra Korintierbrevet 2:14, eller också menade du något annat än vad vi tror att du menar. Nå, jag tror det är den senare tolkningen som är riktig. Det var nämligen så här i Romarriket att då och då utbröt krig. Och då skickade man iväg en härförare med lite legioner. Och i regel kom ju denna härförare så småningom tillbaka med åtminstone en del av sina legioner. Och då hade han segrat. Och då for han i triumftåg genom Rom. Då satt han ju på den där triumfvagnen, ni vet, som har gått i historien. Ordet triumfvagn kommer därifrån. Och bakom sig hade han kanske en slav som stod och viskade i örat på honom: betänk att du är dödlig. Det kanske behövdes. Efter triumfvagnen kom ett långt tåg av krigsfångar. De skulle nämligen illustrera vidden och graden och storleken av hans kolossala triumf. Det är detta Paulus syftar på. Jesus har vunnit en seger. Över vem då? Över mig, säger Paulus. Och jag är nu hans krigsbyte. Jag går som slaven efter hans triumfvagn för att genom min blotta närvaro illustrera vidden och bredden och höjden och längden och djupet av Jesu seger. Så det betyder kanske inte att vi i mänsklig mening är universellt framgångsrika. Men det blotta faktum att du och jag tillhör Kristus, det illustrerar att han har vunnit en seger över oss, om inte annat. Ja, det var ordet triumfera det och triumftåg. Nu går vi tillbaka till Kolosserbrevet 2 igen. Därför att detta med att vinna en seger över djävulen, det är en ganska främmande tanke egentligen för Kolosserbrevet. Vi tittar i första kapitlet och läser verserna 15 och 16. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, och så kommer det nu, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och vi hoppar till andra kapitlet och läser verserna 9 och 10. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. Han är huvud för alla härskare och makter. Därför kallas han redan i Gamla testamentet för Herren Sebaot. Ett konstigt ord för oss svenskar. Men för judar är det ett fullständigt naturligt ord. Elohim Tsevaot, makternas Gud, härskarornas Gud, Gud den allsmäktige. Alla översättningar är användbara. Så att Gud har all makt och han har haft den hela tiden. Varför står det då att han triumferade över djävulen? Ja, vi får gå till Lukas evangelium till det 11:e kapitlet. Där får vi åtminstone en bild av hur det här ska kunna, så att säga, fogas ihop till en enhet. Vi ska läsa verserna 14 till och med 23. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas förste Belzebul som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har ju Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Om vi nu tar bilden av en härförare och en triumfvagn. Härföraren bryter in i det angränsande riket och tar med sig hela befolkningen hem som slavar. Ja, där sitter ju den här försten och har inte längre något folk att regera över. Han har tagit oss som fångar. Och varje gång han tar en ny människa och så att säga fogar honom till sin triumfvagn, så har han berövat denna världen så att säga något av dess kraft. Genom att vinna över oss kan han alltså så att säga plundra djävulens möjligheter. Tanken finns antydd i Efesiebrevet, i det fjärde kapitlet, genom ett citat ifrån Gamla testamentet, noga räknat den 68:e psalmens 19:e vers. Efesiebrevet 4, och där läser vi då verserna 7-10. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Ja, han utsatte härskarna och makterna för en triumf när han vann över oss på sin sida. Och då är det ändå en seger egentligen över oss och inte över makterna. Det är ju det intressant. Om vi nu går tillbaka till texten i Kolosserbrevet 2. Kolosserbrevet 2:13, 14 och 15. Så är det som regel så här att många texter som Paulus ger oss om frälsningens realitet, de blir mer eller mindre obegripliga därför att vi gör frälsningen mindre än den är. Vi säger att frälsningen är lika med förlåtelse och inget annat, punkt och slut. Frälsningen är förlåtelse och bara förlåtelse. Och när vi gör så, då blir många texter svåra att förstå. Dödens udd är synden och syndens kraft kommer av lagen. Den texten blir mer eller mindre obegriplig, liksom många andra. Och när vi nu läser de här tre verserna i Kolosserbrevet 2, så kan vi direkt konstatera att översättarna har i alla fall utgått från att det Paulus beskriver är syndernas förlåtelse och inget annat. Vi läser igen så får vi se. Ni som var döda genom era överträdelser och genom ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. Ja, det är frälsningen. Hur gick då frälsningen till? Jo, sägs det här: han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Här omtalas bara syndernas förlåtelse. Skuldebrevet spikas nu på korset och sedan är allt klart. Vi jämför med gamla översättningen. 1917. Ty den ger oss en bit till av det grundtexten har att säga. Jag läser verserna 13 och 14. Jag också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har han gjort levande med honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. I den gamla översättningen säger man så här. Säger man inte så här som i den nya. Han har förlåtit oss våra synder genom att spika fast skuldebrevet på korset. Utan i gamla översättningen sägs det så här. Han har förlåtit oss genom att spika fast lagen vid korset. Lagen handlar ju inte om vad du har gjort utan om hur du borde leva. Och då blir vi genast nyfikna. Vem av dem har rätt nu då? Och då är det så här att i den gamla översättningen står det ett nämligen som inte har någon motsvarighet i den nya, i grundtexten. Han har nämligen, vi ska se nu vart tog texten vägen, utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss. Utan går vi till grekiskan. Så kan vi istället säga så här att Paulus säger först att han har förlåtit oss alla våra synder. Han har också utplånat den handskrift som var emot oss. Han har tagit bort den ur vår mitt, står det. En gång till. Han har också utplånat den handskrift som var emot oss. Han har tagit bort den ur vår mitt och spikat den fast vid korset. Och nu tycker vi att jaha, men det här börjar bli komplicerat. Nu får man ju slå på stora hjärnan. Och jag tänkte vi skulle ha ett upplevelsemöte ikväll. Men det blir det inte, utan det blir ett jobbigt möte. Vi får tänka lite grann. Alltså, Paulus säger i själva verket, Jesus har berett två ting för oss. Dels förlåtelse för våra synder. Dels befrielse från synden. Ty det är två helt skilda saker i Paulus brev. Synden och synderna. Ibland talar han om synden i singularis. Och menar därmed så att säga den skada som vi alla lider av efter syndafallet. Den egenskap hos dig och mig som får oss att synda. Och det låter ju mera logiskt och mera konsekvent. Vad hjälper det att vi får syndernas förlåtelse om inte orsaken till synderna också åtgärdas? Om det inte finns någon frigörelse från det som gör att vi fortsätter att synda? Vi behöver ju faktiskt hjälp både med förlåtelse för de synder vi har gjort. Och hjälp med, så att säga, både vår oförmåga och vår ovilja att leva det rättfärdiga livet. Annars har ju Jesus, så att säga, inte gjort nog. Och ofta när vi reducerar frälsningen till att bara bli syndernas förlåtelse så har vi också en väldig känsla av att Jesu verk räcker inte. Det måste kompletteras med någonting. Och då blir det syndernas förlåtelse plus engagemang, eller syndernas förlåtelse plus ett evigt suckande, eller syndernas förlåtelse plus politiskt engagemang, eller plus något annat. På 70-talet skulle ju alla gå med små runda glasögon, bo i kollektiv och äta morötter, som ni minns.
Annars var man ju inte riktigt, riktigt frälst, menar jag. Och det får du gärna göra idag med. Jag menar inte så, men var det tvång på det? Och vi har våra trender så här om vad som måste läggas till för att försoningsverket ska bli avslutat. Nå, Gud vare tack, det behövs inte. Utan det beror mest på att vi har missförstått det hela. Jesus har både löst oss från våra synder, men han har också spikat lagen vid korset. Och därmed är vi fria från synden. Nu måste vi påminna oss vad jag sa igår. Några var inte här igår, så att en liten repetition kan vara av dubbel betydelse. Människan åt av kunskapens träd om gott och ont. Alltså av det träd som ger lagens kunskap. Och det betydde och betyder i praktiken att människan inte längre har en levande Gud över sig, utan hon har några stentavlor som hon går och bär på. Gud blev reducerad från att vara en levande konung som uppfyller allt till att bli en filosofisk princip. Sanningen var inte längre en person utan en ideologi. Och en ideologi kan man alltid manipulera. Man kan alltid göra om en ideologi så att den passar ens egna syften. Och det är vi ju experter på. Det är valår i år. Så då kan du välja vilken ideologi som du tycker är bäst. Och som alltså gagnar dina syften bäst. Det kallar vi för demokrati. Och tycker att det är någonting så förträffligt så det måste exporteras till alla andra länder. Och det är bara att säga som Churchill sa en gång i världen, att demokrati är det sämsta av alla styrelseskick, bortsett från alla andra nu kända. Det, för att det betyder ju i princip att man säger att det finns ingen sanning. Eller som det hette under fackföreningarnas storhetstid, vad som är höger och vänster får vi väl förhandla om. Allt kan bli en förhandlingsfråga och en omröstningsfråga till sist. Undra på att det är svårt att gå ut och säga att vi har funnit sanningen. I singularis. Den finns inte längre. Sanningen är död, lever sanningarna. Det är sekulariseringens innehåll. När människan övergick från att tillhöra en levande Gud till att bli en ideologisk varelse, så gick hon från ljus till mörker. Den ideologiska människan är lika intresserad av det goda som den som tillhör Gud. Men hon kräver godhet istället för att ge godhet. Den givande godheten, som naturligtvis är den enda godhet som finns, byttes ut mot den krävande godheten. Jag ska kräva mina rättigheter. Det blir nu människans sätt att förverkliga godheten. Och det blev ett ganska blodigt sätt. Syndafallet är alltså en ganska finurlig historia. Och den hamnar ju på blinda fläcken i våra ögon. Men nu liksom fångar Paulus in det här. Och så säger han, när Jesus dog så hände två saker. Han bar dina synder upp på träpålen. Ja, dina synder spikades fast vid korset. Helt riktigt. Men han bar också människans kärlek till lagen upp på korset. Också lagen spikades fast vid korset. Det betyder inte att syndernas förlåtelse bygger på att Gud spikar lagboken på korset och säger, nu struntar vi det här. Det gör han inte. Utan när lagen spikas vid korset, så förlorar människan djupast sett möjligheten att vara en ideologisk varelse. Och möjligheten öppnas istället för människan att på nytt, så att säga, knyta sitt liv till en levande Gud. Kärleken till Gud hade ju övergått till att bli kärlek till lagen. Och där kärleken till Gud gör dig god, där kommer kärleken till lagen att göra dig ond. Aldrig har människan i världshistorien gjort så hemska ting som när hon menat sig ha ett formelspråk om vad som är ont och vad som är gott. Auschwitz står som ett jättelikt monument över denna egenskap hos människan. Att kärleken till Gud är inte alls detsamma som kärleken till lagen. Nåväl, vi ska bläddra till Efesiebrevet, till kapitel nummer 2. Och där ska vi läsa verserna 14, 15 och 16. Där säger Paulus så här om korsfästelsen och om Jesus. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. När Jesus dödar fiendskapen, så är det alltså något annat än syndernas förlåtelse. Det handlar ju inte här om att han, så att säga, utplånar vår skuld inför Gud, utan han utplånar vår fiendskap inför Gud. Alltså den kraft som driver människan till att synda. Den kraft som gör människan till slav under synden. Och som är det vapen som furstar och väldigheter och andemakter kan använda sig av. Han har avväpnat furstarna och väldigheterna. Tittar vi i början på samma kapitel, så står det ju så här, de tre första verserna där. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. När man läser de där tre verserna, så undrar man ju efter en stund, vems vilja är det nu som råder här då? Först så säger man, ja visst, det var ju försten över luftens rik. Det var djävulen och demonerna, det var de som hade makten. Ja, men vad står det sen då? Vi gjorde som vi själva ville. Vems vilja är det nu som råder? Jo, den som har fri vilja, det är du och jag. Vi kan trotsa Gud. Det finns ingenting i Bibeln som säger att djävulen kan det. Men när vi använder vår fria vilja, till det är vi som är skapade till Guds avbild, inte djävulen. När vi använder vår fria vilja, så kan ju djävulen komma med förslag. Och eftersom vi tycker att hans förslag är väldigt tilltalande, så tycker vi att ja, men det var en god idé det där. Det tycker jag också. Och när vi då blir slavar under synden, så ger vi makt åt honom. När sen Jesus kommer och så att säga vinner över oss på sin sida, så har djävulen förlorat sin makt. Inte därför att han någonsin hade någon, utan därför att vi hade en fri vilja. Det här är lite svårt. Men någon gång kanske vi måste gå igenom det här. Det kan ju vara skojigt att kunna läsa Paulus brev i sin helhet. Och inte behöva göra som vi brukar. En vers här och en vers där. Och sen lyfta på hatten. Tills man blir nästan flintskallig av tvärdraget. Han har spikat fast fiendskapen. Och när vi då går vidare, så hamnar vi i Romarbrevet 8. Där säger Paulus precis detsamma, fast nu med lite andra ord. Och återigen får vi ta vara nästan på varje formulering. Vi läser andra och tredje verserna. Romarbrevet 8. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Här står det inte så förlät han oss våra synder. Paulus talar inte här om synderna i pluralis, utan han talar om synden i människan. Nu får vi alltså lära oss att hålla isär de där begreppen, för det är inte samma sak. Utan synden är kraften som får oss att göra synder. Och då säger Paulus så här, att Gud lät nu sin egen son bli lik en syndfull människa. I grekiskan står det faktiskt någonting som skulle kunna översättas att han lät sin son bli den syndfulla människans avbild. När vi inte vill vara Guds avbilder, så låter Gud sin son bli människans avbild. Då blir han delaktig i kött och blod, som det står i Hebreerbrevet 2. Då får han samma kamp emot synden som vi har, med den enda skillnaden att han inte ger vika för den. Och när hans kropp spikas fast, så spikas synden i människosläktet fast vid korset. Kärleken till lagen istället för kärleken till Gud. Det som är synden i singularis. Han dömde synden i människan. Och därför säger Paulus så här, och vi kanske skulle ta den gamla översättningens ord för den andra versen. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, ja, det är den som spikas fast vid korset. Den lag som den kötsliga människan älskar i Guds ställe. Åh, men inte gör vi det, säger du. Åh, vi älskar allt Jesus. Vi älskar inte lagen.
Oj, oj, oj.
Vi kan inte föreställa oss hur annorlunda det skulle se ut i svensk kristenhet om vi bara älskade Kristus och inte hade en massa kärlek till lagen istället för Kristus. Tänk bara så mycket fördömelse det finns i Guds folk. Varför finns den där? Varför har vi så lätt att döma varandra och att döma oss själva? Jo, det är därför att vi har så mycket kärlek till lagen istället för att ha kärlek till Kristus. Det är ju faktiskt i samma andetag som Paulus säger, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Du vet, man kan ju inte öppna en kristen tidning utan att man läser ganska många och ibland ganska anklagande uppsatser om hur församlingen borde vara. Och vad vi borde göra vid våra hösäckar för att det skulle bli väckelse. Och vilken nöd vi borde ha för de ofrälsta. Och hur vi borde älska varandra. Och om vi åtminstone bara älskade varandra så skulle ju världen förstå. Men inte ens det gör vi ju. Och vi har mycket kärlek till lagen. Åtminstone hanterar vi allt det som tillhör det heliga mycket mer efter lagen än efter nåden. I långa, långa stycken tar vi vår kärlek till lagen och kallar den för kärlek till Kristus. De verkliga fariserna i världshistorien var kanske inte de på Jesu tid. Utan det kanske vi. Har ni tänkt på det? Vi kanske är hittills oöverträffade världsmästare i fariseism. Den tanken kan i alla fall inte uteslutas. Jesus har löst oss inte bara från våra synder och överträdelser, utan han har löst oss från varje borde och varje måste och varje skuld. Det är det Paulus säger när han säger att han har tagit en handskrift ur vår mitt, alltså ut ur oss, och spikat den fast vid korset. En handskrift full av stadgar, som det egentligen står i grundtext. Den har han spikat fast vid korset. Och därmed har han avväpnat furstarna och väldigheterna. Det är ett mycket radikalt evangelium. I förrgår kväll läste vi en enda vers i Romarbrevet 6, nämligen den 14:e versen. Och nu börjar vi bli mogna att läsa den igen. Romarbrevet 6 och 14. Vad var vi nu? Jo, vi var i Romarbrevet 6 och 14. Synden skall inte vara herre över er. Ni står inte under lagen, utan under nåden. Alltså att ha lagen till Gud är något helt annat än att ha Gud till Gud. Att stå under nåden, det är att stå under en levande Gud. Det är att stå under den Gud som finns. Men att stå under lagen är inte alls detsamma. det är att ha minskat ner Gud till några stentavlor. Och stentavlor får man inte mycket hjälp av. I stentavlor finns det ingen barmhärtighet. Stentavlor innehåller ingen helig ande. Att ha stentavlor till sin Gud, det slutar med att man får ett stenhjärta. Till den man älskar blir man lik. Så enkelt är det. Nå, alltså, så Paulus säger nu att nu måste ni förstå vidden av vad det är som har hänt. Ni står inte längre under lagen. Det finns inget borde, det finns inget måste, det finns inget skulle, det finns ingenting sånt. Vad finns det istället av sig vid det? Låter livsfarligt det här. Vi kan ju börja leva hipp som happ. Åh, det finns en levande Gud. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Men vi läser den 14:e versen. Som om Paulus säger, ajabaja, det är fult att synda. Synden ska inte vara här över er. Sen kommer det något konstigt med lagen och nåden, men det begriper jag inte, så det hoppar vi över. Förstår ni? Det kan vara bra att begripa ibland vad han menar. Inte minst när det faktiskt gäller det mest centrala i evangeliet. Då är det lite av en tragedi att vi förstår så lite av vad Paulus säger. En full förståndsvisshets hela rikedom kanske inte vore alldeles fel. Den kan vara på sin plats. När Paulus nu talar om köttet och anden, för det gör han ju, stup i ett, så är det ju inte för att vi ska gå omkring och känna oss schizofrena. Ibland så möter man människor som säger att ja, det här är nog, det är nog min ande detta. Nej, det är nog min ande. Ja, detta är nog bara mitt kött. Men det där, det var nog min ande. Och så undrar man, är det två personer i samma fodral? Eller hur fungerar det här? Nej, det finns bara en gubbe. Gud har inte skapat oss schizofrena. Men jag kan ställa mig under lagen. Genom att på nytt börja tänka om det goda i lagiska termer. I termer av vad jag borde, i termer av vad jag måste, i termer av vad jag skulle. I termer om hur det måste vara med alla på en gång, överallt och alltid. Istället för att ha en levande Gud. Att vända sig till. Och att lära känna. För att på det sättet lära sig att leva. Du lärde dig faktiskt en gång att leva. Inte genom att sitta och plugga in en massa paragrafer. Utan genom att titta på din pappa och din mamma. Så det är ganska livsnära det. Och det är ju konstigt att vi kan ha förtroende till att barnen, de kan nog lära sig att leva. Genom att titta på oss vuxna. Men när Gud liksom tillämpar samma princip mellan sig och oss, så säger vi, oh, det kan aldrig gå. Det här låter jättefarligt. Nu måste vi verkligen stencilera ut lite paragrafer här. Nu ska vi gå tillbaka till Kolosserbrevet. Vi närmar oss slutet, som Karl brukar säga. Det kommer ett amen vilken dag som helst. Kolosserbrevet 2. Igen. Och så ska vi på nytt lyssna till Paulus, verserna 6, 7 och 8. Kolosserbrevet 2. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fånga i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Låt ingen göra er till fångar. Under vad då? Under vishetslär, under lärosystem och filosofier, under teologier och under borden och måsten och skullen. Se till så att inte friheten går förlorad. Till den friheten har Kristus friköpt oss. Galaterbrevet 5:1. Låt ingen lägga träldomsoket på er igen. Och det är ju inte så att Gud har avskaffat lagen. Det är ju den kritik Paulus får höra gång på gång. Han är ju farlig, han avskaffar lagen. Nej. Lagen, människans kärlek till lagen, är en sammankrympning, en förminskning av Gud. Att göra om Gud till en serie handgrepp, en serie gärningar. Utan han låter ju istället det ursprungliga träda fram. Människan skapad till att älska den evige guden. Leva i gemenskap med honom och formas ut ur den gemenskap. Alltså, Paulus ersätter lagen med någonting som är kolossalt mycket större. Kolossalt mycket större och därför effektivare. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, säger Jesus, utan för att fullkomna den. Göra den färdig. Föra människan ut ur syndens och dödens lag och in i livets andes lag, som i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och se då upp att ingen drar tillbaka dig in i det som du har lämnat bakom dig. Att du inte blir lurad till att på nytt tänka i de lagiska termerna om vad du borde och vad du måste och vad du skulle. Utan låt dig inspireras av friheten och kärleken till den tacksamhet som innebär ett utflöde av levande gärningar. Det är vad Paulus säger. Låt er tacksamhet överflöda. Han säger inte du måste vara tacksam. Utan han säger när du har förstått vidden av Jesu frälsningsverk, då är det inga problem, då kommer tacksamheten att överflöda. Det betyder inte att man inte kan vakna med migrän en morgon och känna sig ur form. Det får man gärna göra. Och då kanske man inte känner sig så våldsamt tacksam. Men det finns ju där ändå på djupet. Så kommer tanken tillbaka lite senare. 16 versen. När han just har talat om hur härskarna och makterna har blivit avväpnade. Genom att de inte längre kan hålla på och skruva på vår kärlek till lagen. Nu när vi istället har fått en kärlek till den levande guden. Då är ju de hjälplösa. Och då säger Paulus så här. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Eller hur ni iakttar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma, själva kroppen är Kristus. Och så detta. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli, smaka inte, rör inte. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läro. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Låt er inte luras tillbaka i det lagiska tänkandet. Självfördömelsen är ju lika mycket lagiskhet som detta att vi dömer varann. Vi försöker ju ofta lösa lagiskhetens problem eftersom lagiskheten alltid leder till fördömelse. Så säger vi det att ja, jag ska åtminstone vara så from så jag inte dömer någon annan än mig själv. Ja, det är ju illa nog. Om du har fattat det frigörelseverk som Kristus har frigjort dig till, så kommer du plötsligt att inse, men det är ju helt onödigt. Här har jag gått och dömt mig själv i alla år. Till ingen nytta. Inte blev jag frommare av det. Jag blev definitivt inte mer helgad. Jag har haft jättetråkigt på kuppen. Och kanske också gjort tillvaron komplicerad för min omgivning. Och så står han där fram och säger att det var dessutom onödigt. Ja, halleluja, det var det. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och det är som Petrus skriver i sitt andra brev, att det som Paulus har förstått om frälsningen är svårt att förstå. Och många obefästa människor uttyder detta vrångt. Ja, det är svårt att förstå. Desto viktigare är det att vi faktiskt ägnar lite tid och kraft åt att med Herrens hjälp lära oss vad de här begreppen betyder och få en första, åtminstone förståndsmässig förståelse för vad det är Paulus talar om. Så får vi hoppas att slanten en vacker dag, för det blir en vacker dag, det lovar jag, ramlar ner ett snäpp och hamnar i hjärtat. Då, om inte förr, kommer vår tacksamhet att överflöda. Amen. Låt oss be. Herre, Kristus Jesus, lovad vare du, för att ditt försoningsverk räcker. Herre, du har gjort allt som behöver göras. Vi behöver inte bättra på ditt verk. Inte med fromhetsövningar. Inte med en massa måsten och skulden och borden. Öppna våra ögon, Herre, så vi förstår vad ditt ord talar om. Och låt insikten göras levande av livets andes lag, som i Kristus Jesus har gjort oss fri från syndens och dödens lag. Herre, så att vår tacksamhet kan överflöda och vårt liv blir förvandlat. Herre, vanans makt är stor. Vanans makt är mycket stor. Och risken finns ju, Herre, att de flesta av oss säger: detta är för bra för att vara sant. Jag tror jag fortsätter för säkerhets skull som förut. Sänd då, Herre, vishetens och uppenbarelsens ande till oss, så att vi i fullt och rikt mått får se vad du har gjort, Herre, så att vi förstår påskens drama och mysterium och förstår den faderns hemlighet som är Kristus. Amen.